This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Trygghet och sårbarhet. Så hänger de ihop.
Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar hållbart och över tid. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Idag ska vi prata om det här med trygghet och hur vi skapar trygghet vi behöver för att må bra och prestera på jobbet. Men också hur trygghet och sårbarhet hänger ihop.
Ja, för att även om de två vid en första anblick kan tyckas vara motsatser så hör de ihop och verkar liksom behöva varandra. Vi ska prata mer om det här med psykolog Ola Jameson. Men först.
Ja, först. Det här känns jättekul. Vi ska välkomna en ny samarbetspartner. Och det är Firstbeat. Och de hjälper organisationer och individer att identifiera och skapa ordentligt med återhämtning. För det är ofta det som saknas när vi alltså bara går igenom livet, kan jag känna. Men också när vi går in i väggen och bränner ut oss själva. Och det kan ju vara så att man älskar sitt jobb. Det är bara det att det tar liksom aldrig slut och man lägger gärna på massa annat. Vi kanske tar med det hem. Vi vaknar och somnar med tankar på jobbet. Och den gränslöshet som vi ofta pratar om, det är en ny typ av utmaning i det moderna samhället. Mm. Och det kan också handla om saker som dålig feedback och att vi aldrig får kvitto på att jobbet räcker. Så.
Precis, och i den här nya gränslösheten som vi har pratat om rätt mycket i podden så ligger just det här att det finns aldrig tid för återhämtning. Mm. Och Firstbeats verktyg då mäter hjärtfrekvens. Och då som individ får man tillgång till sin individuella data och arbetsgivaren ser förstås bara totalen. Det här är ju viktigt med alla sådana tjänster. Och det här kan hjälpa var och en upptäcka när man återhämtar sig och inte. Och det är inte alltid riktigt som man tror. Eller vad säger du, Ann-Sofie?
Ja, för jag har ju testat det här. Och det, på engelska heter det heart rate variability. Så det är inte antal pulsslag, utan det handlar om mer vad som händer däremellan. Och jag gjorde faktiskt en väldigt värdefull insikt som när jag tittar tillbaka har betytt väldigt mycket för mig. Och det var just att inse att när jag... Det var en sekvens under dagen när jag tänkte att jag nog återhämtade mig, men då också kunde se att jag hade ganska höga stresspåslag. Och här handlade det inte om att jag kunde ta bort den grejen, för det handlade om att ta sig från jobbet. Utan jag fick förändra hur jag såg på den tiden under dagen. Och jag tror att det här har lett till än högre energinivåer för mig, vilket har varit väldigt värdefullt. Så det känns jättekul att få samarbeta med Firstbeat som har en fantastisk verksamhet. Den här produkten är riktigt vass och det ska bli kul att få berätta mer om den.
Mm, härligt. Och så tillbaka till ämnet för dagen, trygghet och sårbarhet. Vi välkomnar organisationspsykolog Ola Jameson från Psykologpartners.
Tack så mycket.
Och det är ju roligt, för du och jag känner varandra sedan tidigare. Vi har bland annat hoppat fallskärm ihop i en massa år. Och i den miljön kan man ha anledning att fundera på just det här med trygghet. Och som ni säkert många tänker på, fallskärm, extremsport, en hel del puls naturligtvis. Ändå måste jag ju säga, när jag tänker tillbaka till när jag var elev och ny i den världen, hade jag i alla fall den här bilden av att alla andra nog var mycket coolare och inte lika nervösa som jag. Och jag kom att tänka på nu när vi skulle träffas ett tillfälle när jag kanske hade hoppat något år eller två, men fortfarande var ganska ny i den världen. Och här i Sverige har man uppehåll över vintrarna för att det är kallt och det passar inte så bra att hoppa. Så när man kommer tillbaka på våren och ska börja hoppa igen, då har ju alla lite högre puls förstås. Men då som ny så tänkte jag att det är ju bara jag. Ingen är väl riktigt så här nervig som jag. Och så var det en väldigt erfaren instruktör som hade liksom decennier i sporten. Som sa rakt ut så här, ja men nu känns det lite extra pirrigt här efter vinteruppehållet. Och jag hade inte hört så många erfarna säga sånt. Och så bara reagerade jag med att bli väldigt glad. För jag tänkte att han var så här, osårbar på något sätt. Och så när han sa det så blev jag väldigt glad. Och så tänkte jag, varför blev jag glad för det här då? Jo, men dels var det att det kändes mer okej att jag var nervös. Men sen fick jag också ett större förtroende för honom där och då. Och tänkte att, om min bror ska hoppa fallskärm, för det var något vi pratade om, då ska jag nog se till att han får hoppa med den här killen. Och Ola, hur hänger det där ihop egentligen?
Ja, men jag tänker du beskrev det alldeles utmärkt själv. När någon blottar sig och berättar om tveksamheter och så skapar ju det en tillåtande miljö. Så jag erkänner och visar för dig att jag är lite osäker på det här. Jag är inte perfekt. Och lustigt nog är det relationsskapande. Hur? Tänk på människor som man har som vänner eller till och med de som man är kär i och så. Jag gissar att ni vet väldigt mycket om deras svagheter och brister. Och människor som utstrålar en slags perfektion, de är väldigt svåra och man kommer liksom inte nära dem. Det repellerar.
Och när jag tänker på mig själv i den här situationen, så det var viktigt för mig att inte blotta mig, för att jag var ny i en miljö och jag ville kanske övertyga både mig själv och andra om att jag liksom dög på något sätt. Och i den här världen handlar det faktiskt att duga inte bara om att prestera utan också att överleva och såna här saker.
Ja, och det finns en koppling där mellan det här med säkerhet och öppenhet. Så, och när du och jag började hoppa fallskärm för ganska många år sedan, så var ju det en organisation som var ganska blame-shame-kultur, tycker jag.
Och vad menar du då?
Ja, alltså att misstag bestraffades. Så man var ganska bra på att peka på folk som gjorde dumt och lägga det på en individnivå och säga att du är dålig och om du gör fel så kommer du få en reprimand. Så, och det där är lite knepigt, för vad händer då när människor vet att om jag gör bort mig och berättar det, då kommer det ett straff.
Man kan ju tycka i en miljö då man då riskerar att skada sig eller dö, för det är ju inte den verkligheten de flesta av oss ändå jobbar i till vardags. Att då borde ju det vara så att säga ett straff nog, att man vill undvika skador och ja.
Ja, och om du då lägger skam på folk och pekar ut någon och sätter dumst ut på dem till och med, så leder det till att folk slutar berätta om sina misstag. Och då har vi noll lärande. Så det här med öppenhet och trygghet skapar förutsättningar för lärande kultur. Och det hänger ju också ihop med stress, tänker jag. Så ni pratar mycket om i er podd. Att om jag hela tiden ska gå runt och hålla masken och vara säker på att aldrig visa en spricka. Det är ganska jobbigt hela tiden.
Det tar massa kraft.
Man måste vara på sin vakt. Så prestera hela tiden. Och liksom, det är ju otroligt stressande.
Jag tänker att om jag är medveten om det här fenomenet och så ser jag någon, eller umgås med någon och jobbar med någon, som hela tiden visar upp den här liksom tuffa, trygga inom citationstecken ytan då. Kan det få liksom negativ effekt? För om jag då vet att, men jag vet ju att du har svagheter och jag får aldrig se dem. Kan det förhindra att vi har en bra jobbrelation?
Jag skulle gissa att du inte blir så sugen på att hänga med den där personen. Eller hur? Det är inget roligt att vara med sådana människor. Är den här personen dessutom chef eller ledare, då blir det ju extra knepigt.
Mm. Men här måste jag fråga. Ja. För jag tänker att, när jag tänker på mig själv, i en miljö där jag har varit ett tag och har en plats och känner mig trygg helt enkelt, ja, men då vågar jag förstås vara sårbar. Men tänk då att jag kommer in som ledare på en ny roll i ett nytt sammanhang där ingen känner mig, förutom att de kanske har läst om vad jag har gjort på det tidigare stället.
Mm.
Ja, och så måste jag ju även övertyga mig själv lite tillbaka till mig själv där på fallskärmsfältet.
Mm.
Jag vill övertyga mig själv om att jag klarar det här. Och jag vill också ändå göra ett intryck, för att det kan finnas många kritiker som tycker att varför har vi bytt chef och hur kommer det här att gå? Det talar ju emot alla instinkter att jag ska blotta mig. Hur kan man göra här, Ola?
Ja, men så här, dels så vill ju folk kolla att du är kompetent.
Ja.
Du var nya chef, kan du någonting? Så, men jag såg alldeles nyss häromdagen så såg jag någonstans, det var säkert LinkedIn eller någonting, någon undersökning där någon har visat att det som människor uppskattar mest hos chefer är erkänna misstag.
Mm.
Så, man pratar om lead by example som en av de viktigaste ledarskapsegenskaperna. Och om jag som chef lägger ribban och säger att hörni, det här är svårt, jag vet inte riktigt hur man gör. Men då bygger jag ju en kultur där det är okej. Och det här med kulturer där det inte är okej, de här blame-shame-kulturerna, det hänger väldigt mycket ihop med stressrelaterade problem och risk. Där man tittar väldigt mycket på inom sjukvården till exempel. Som sjukvården traditionellt har vad man på inlärningspsykologiskt på skulle kunna kalla för aversiv kontroll. Det vill säga att man styr med rädsla. Kanske inte medvetet, men det är väldigt mycket så här, gör för fan inte fel.
Mm.
För då blir det farligt. Och om du gör fel så blir du ansvarig. Och det här skapar en enorm stress. Och mycket riktigt så är det ju så att sjukvårdspersonal ligger ju, har traditionellt sett alltid legat högre än andra yrkeskategorier när det gäller just stressrelaterade problem som utmattningsdepression och
lite andra grejer. Och åter till det här, för att jag pratar om liv och död.
Mm.
Och det är just vad de jobbar med i förlängningen.
Just det. Men de har till och med mätt på några ställen utfalls det man mäter är dödlighet hos patienter. Det är så här hardcore. Och då kan man se att i läkarteam där det finns en hög grad av psykologisk trygghet som är ett begrepp som man kan definiera på vissa sätt, så korrelerar det bra med patientsäkerhet och vice versa.
För jag som sitter och lyssnar här som inte hoppar fallskärm,
ja.
Jag känner ju så här att jag hade ju varit extremt mån om att i den kulturen är det väldigt viktigt att man väldigt tydligt inte mörkar för misstag till exempel, utan verkligen, hörni, jag tror att jag har gjort ett misstag med min fallskärm till exempel, att den kulturen är livsavgörande. Och jag tänker om man kopplar det till sjukhusmiljö, att ju mer man till exempel visar att jag behöver hjälp i det här beslutet eller bolla, desto mindre risk är det ju att vi fattar fel beslut.
Absolut.
Jag tänker koppla det här till dödlighet. Att,
absolut.
Wow, snacka om att i vissa verksamheter är det inte liv och död om jag kör lite prestige-racet, men fallskärm,
sjukhus. Det kan ju låta självklart, men jag tänker så här, om man zoomar ut lite eller tänker sig att man är, eller glöm det jag tänkte säga. Det står ju väldigt mycket på spel att våga räcka upp handen.
Ja.
Det kan ju vara så här att jag är rädd att bli av med jobbet, att bli av med en licens. Att nu upptäcker alla hur dålig jag är, för vi har väl alla lite grann den här känslan ibland att vi inte är så bra som alla tror.
Ja.
Och den risken är ju också en risk. Eller då i fallskärmsexemplet, nej men jag kanske inte får hoppa mer, för nu har de upptäckt att jag inte är bra.
Mm.
Och då blir det nästan en lika stor risk som att faktiskt dö eller att orsaka någon annan skada.
Ja, och vi kan generalisera det, ta bort det från fallskärmshoppning. Men jag har lärt mig extremt mycket genom den miljön. Men tänk om du är doktor då och har samma rädsla. Om jag erkänner ett misstag så får inte jag operera.
Just det.
Mm. Vad gör du då? Ja, du håller tyst. Ja. Om dessutom har en erfarenhet av att om jag berättar någonting så händer det någonting. På ett sjukhus där jag jobbade, det hade man ända in på 2000-talet följande procedur. Man delade ut en fysisk dumstrut på morgonronden. Det här är sant.
Va?
Ja, det här är sant. Jag har läkare själv berättat för mig. Alltså man gick igenom nattens händelser och så sa man, vem är det som gjorde den här operationen? Det blev ju inte så himla bra. Boel, var det du? Då får du ha på dig den här. Det var som en stjärngårdsstut ungefär.
Nej,
vad tror du det gör med människor? Och det finns en, pågår ett stort forskningsprojekt som har pågått i många år, där Stockholms universitet är inblandat, som man just tittar på hälsa inom sjukvården. HOPE-studien heter den. Och där ser man att läkare ligger 3,5 gånger över resten av populationen vad det gäller utmattningsdepression och suicidalitet. Och kvinnliga läkare ligger ännu högre. Och då gjorde man en kvalitativ studie, alltså man gick in och intervjuade folk, kvinnliga läkare. Vad är det som är stressorerna då? Och då säger de, som den största viktigaste faktorn, att being scorned by senior peers. Alltså att man får ta hån och man får gliringar utav äldre kollegor när man gör fel. Och det är alltså antitesen till det vi pratar om när vi pratar om psykologisk trygghet. Mm. Det vill säga, psykologisk trygghet är att en känsla av att i den här gruppen, i den här miljön, så kan jag blotta mig. Jag kan berätta, jag kan dela sårbarhet och jag kommer inte att bli hånad. Jag kommer inte att bli skrattad åt. Jag kommer att bli lyssnad på.
Och kanske till och med applåderad för att jag...
Eller hur? För att du bidrar till ett säkerhetsarbete. Vad schysst att du berättar så vi kan lära oss någonting. Så igen, lärande beteenden kräver psykologisk trygghet.
Mm.
Och det är ju lätt att se att det här hänger ihop med stress.
Ja, och just det här flock, alltså viljan att höra till, hur viktig den är för oss.
Jag får göra det. Ja, och nu pratar vi sjukhusmiljö, men jag tänker också på den här Google-studien
just
där
det,
man tog reda på vad som skapade framgångsrika team. Jag tänker utifrån att man tänker att vi ska vara effektiva och producera någonting som har med lönsamhet att göra, så är det här lika viktigt. Och då tittar man efter faktorer då, som hur gruppen var sammansatt, kompetenser, men resultatet blev någonting annat. Och att känslan av att man måste bevisa sig och vara på sin vakt ledde inte till produktiva, kreativa team. Och att vi stirrar på kategorier, de här gula, blå och röda och så.
Män, kvinnor.
Precis. Vem är ledare här? Hjälpte inte heller. Och intelligens och kompetens kommer inte till sin rätta i fel sammanhang.
Just.
Ja, men det är intressant det där med dumstruten, för jag tänker att om jag sätter mig in i den situationen, då blir det ju det här att jag inte hör till. Och så vill jag bara dölja ännu mer om jag gör något dåligt. Men jag tänker också att de som tittar på tänker att jag vill inte förknippas med den personen. Det är lite som på skolgården.
Att nu
jag vågar inte vara kompis med Ola, för då kommer jag liksom också bli en sån som de ogillar.
Guilt by association på något sätt.
Eller? Ja, så söndras hela gruppen. Ja. Så himla, himla, himla olyckligt. Men jag vet att du tidigare har nämnt inom försvaret, inom flyget tror jag, eller något sånt där. Det här var kanske när du pluggade och vi höll på med fallskärmen, jag ska sluta tjata om det. Men just hur man hade en sån här, jag tänker också att vi tror gärna att i försvaret är det en massa coola machotyper och så. Men att här var man väldigt duktig på just det här. Ja,
flygvapnet just.
Ja.
Och internationellt sett så har amerikanska flygvapnet, någonstans har jag den studien, men jag kan inte hitta den nu. Så att, om det är någon som sitter där och tänker att jag har fakta på det där, så har jag inte referensen. Men det finns någonstans en undersökning som visar att skillnaden mellan amerikanska armén och amerikanska flygvapnet vad gäller olycksfrekvens var ganska stor. Och när man letar efter orsaker så tittar man ungefär som i Google-studien på vad är det för någonting? Är det rekrytering? Är det så att man i flygvapnet är bättre på att hitta de så att säga, inte riskbeteende människor? Eller är det bra folk om man i armén fick de dåliga? Det kunde man titta något belägg för. Men man såg det här belägget för att man i flygvapnet då var ganska bra på att förstärka avvikelserapportering. När någon har gjort någonting eller var nära ögat så gav man beröm och applåder till den som berättade. Och sa, Bola har något viktigt att berätta här. Kom och lyssna så ska ni få höra att vi kan lära oss någonting. Istället för att säga att Bola var dålig. Hon får 3 dagar i kurran, vilket man kanske lite mer gjorde i armén då. Mm. Och det påverkade då olycksstatistiken.
Mm.
Så säkerhetsarbete absolut har att göra med trygghet. Förlåt, psykologisk trygghet. Jag kan inte blanda ihop det med tillit, för det är 2 lite olika grejer.
Hur då?
Ja, men så här. Psykologisk tillit, det handlar om att jag litar på att ni kommer göra ert jobb. Så.
Mm.
Jag tänker att ni är kompetenta och ni kommer göra ert jobb. Jag kommer inte att gå och kontrollera er.
Mm.
Det är superviktigt. Jag litar på att ni är kompetenta och kan det. Trygghet handlar om att jag litar på att ni inte kommer håna mig när jag blottar mig. Och man kan säga att man kan ha grupper med mycket psykologisk tillit men med låg trygghet. Och då får vi en jävligt farlig effekt. Alltså, för då blir vi självgoda grupper. Då får vi det som man kallar för grupptänkande. Att vi har en grupp som är helt övertygad om att vi är bäst i världen och jag litar på er, vi kan allt. Men är vi dessutom otrygga, då blir vi okänsliga för kritik. Och där har man också sett att det är en farlig situation. Man brukar ta upp den här, sådana exempel som den här Challenger-lyckan. Det är mycket flyg här. Kommer du ihåg rymdfärjan som exploderade?
Ja, just det.
Mm. I efterhand så kunde man se att det kom massa information utifrån om att det var någon vajsing med den här färjan. Det fanns många fel indikationer, men det kom utifrån in mot den gruppen som jobbade. Och den gruppen var helt övertygad om att de var bäst i världen. De var ju liksom top guns på
och det är ingen som förstår vad vi gör. Nej. Så det är ingen idé.
Så kritikerna, de fattar inte. De är dumma och dåliga.
Ah.
Och då har man en väldigt stor tillit till den egen förmågan. Men det hade varit omöjligt i den gruppen att lyfta, hörni, ska vi ta, jag tror att det här är dåligt. För då hade folk skrattat åt och sagt, det kan inte vara dåligt, för vi är bäst i världen.
Mm.
Och det där grupptänkandet, är ni med? Mm. Så att psykologisk trygghet och psykologisk tillit, det är två lite olika grejer. Men de lirar ihop.
Det låter lite som nästan så här fixed mindset och growth mindset.
Att ja, så ska man kunna säga.
Att ha den här tryggheten, då är vi är grymma som team. Gud vad bra vi är. Men vi behöver också lära oss hela tiden. Vi behöver vara ett lärande och reflekterande. Ja. Och jag tänker, om man tänker på en arbetsplats där man känner att okej, det här behöver vi mer av, vilket jag tror är väldigt många, och har man det så behöver man hålla i det.
Absolut.
Man tänker spontant att det här är någonting som man som chef börjar ett möte med, att vet ni vad? Ja, jag har gjort ett riktigt stort misstag som jag ska bjussa på, men vi behöver också ta hand om det, som alla är ju delaktiga i det här. Hur kan man göra på en arbetsplats? Vem ska börja?
Ja, men det är två delar, tror jag. Dels ledarskap och sen är det grupp. Team. Ni hade Stefan Söderfjell här som har jobbat mycket med det här som man kallar för full range leadership model och transformerande ledarskap. Och där tittar man på de studierna. Det finns ju massor med studier på det. Det är den mest beforskade av alla ledarskapsteorier. Och där ser man ju att när ledare beter sig transformativt så påverkar det psykologisk trygghet i grupper.
Det där måste vi bryta ner till ren svenska.
Ja.
Ja, transformativt.
Så transformerande ledarskap, det kan man bryta ner då i fem ledarskapsbeteenden eller ledarskapsförmågor. Man säger, första var föregångare, två var visionär, utmana, frigöra och uppmuntra.
Mm.
Det är olika, och så ligger det massa beteenden i det där. Att vara föregångare är att leva som du lär. Det finns en likhet mellan vad du säger och vad du gör. Mm. Om jag ber, ni ska vara öppna med varandra. Om inte jag är det med er, då blir det ju skådare då.
Och här ska vi minsann inte håna någon. Och så
nej, och så gör jag det själv, till exempel. Så att man lever som man lär. Ord måste vara lika med handling. Den är ju jätteviktig. Och att man är visionär, det betyder ju inte att man står som Barack Obama och håller brandtal, utan att man inspirerar och uppmuntrar folk hela tiden till att göra, även i det lilla, liksom hur man jobbar med det. Och att frigöra och utmana handlar ju om att handgripligen utmana folk. Utmana, be er att ge mig feedback. Olika sätt att utmana, att delegera och frigöra då, i coachande till exempel.
Mm.
Att jag inte kontrollerar. Och sen uppmuntra att man jobbar jättemycket med positiv förstärkning. Och när man ser mycket av de här transformativa beteendena från ledare så hänger det ihop med, ofta med en hög känsla av psykologisk trygghet i grupper. För chefen sätter ribban.
Mm.
Har vi dessutom då grupper där man jobbar mycket med, som ni säger, med relationer. Att man låter det som om man pratar om så här mjuka värden få ta tid. Ja, vi ska prata om processer, vi ska prata om det, men vi ska också jobba med relationer.
Mm. Jag brukar likna ibland ledarskapet vid en fjällvandring. Där man ibland går framför och håller kartan och pekar och tar ut riktningen och alla följer efter. Och ibland får man bära de andras packning. Och ibland måste man vara stark. Och ibland kan man gå bakom och se gruppen konformativt liksom röra sig framåt själva. Och ibland behöver man liksom hjälpa till att läsa kartan, och ibland kan de läsa kartan själva, och ibland kommer man in med en ny karta som man får förankra, och liksom alla de här bitarna ingår i det där. Det är min metafor för transformativt ledarskap.
Mm. Och det är ganska likt vad som är bra medarbetarskap. Alltså folk kan ju vara bra lagspelare.
Mm.
En bra lagspelare passar.
Ja.
Han tar inte bollen själv och springer, så det finns massa likheter där. Vi vet en del beteenden som hänger ihop med det här. Att till exempel be om hjälp och erbjuda hjälp. Be om hjälp är att blotta sig. Ja. Kan inte du hjälpa mig? Jag har ingen aning. Eller behöver du hjälp? När vi ser väldigt mycket av det, kan man mäta. Ber ni om hjälp och ger ni varandra hjälp? Ju mer av det är som att jämföra med idrott eller fotboll eller hockey. Så att om vi passar mycket kommer vi göra fler mål.
Mm. Just det läste jag någonstans också. Att i grupper där man kan bygga den här sortens trygghet. Undrar om det var den här Culture Code, Daniel Coyle? Ja, jag tror det i alla fall. Att i grupper där man, och jag tror att det här fanns i Google-studion också,
okay,
att man samtalar med hög energi och liksom mycket kontakt. Att man kunde se att istället, jo så här, istället för att några få stod upp och höll tal, så hade man en nära kontakt, nära fysisk kontakt. Ja. Alltså att man såg varandra i ögonen mycket, att alla tittade på alla. Jo, för det var ju det som var i Google-studien. Allas röst fick höras.
Mm.
Det var ett väldigt viktigt inslag där.
Mm.
Och det har vi inte riktigt pratat om. Alltså jag kan ju som ledare kan jag säga, är det någon som vill dela med sig? Jag kan som medarbetare passa bollen, men också att vi ser de här beteendena i våra dagliga möten.
Ja.
Mm. Att om vi inte har dem, utan att vi alla sitter runt ett bord och lyssnar på någon som håller tal hela tiden, då är det någonting vi behöver förändra.
Ja. Mm. Att hela tiden ha gemensamma mentala modeller, fick man ju prata om, så det är också ett fint ord. Det vill säga att vi fattar saker på samma sätt.
Men det är ju jättesvårt.
Ja, då måste man kolla hela tiden. Det vill säga man måste ofta prata med varandra. Säga, hur fattar du det här?
Mm.
Och man måste bli bra på att förstå att vi kan se samma sak och fatta det på helt olika sätt.
Mm.
Vi, ofta i bråk så säger åt folk, jag trodde vi var överens om det här.
Mm.
Jag förutsätter att vi har förstått det. Och assumption is the mother of all.
Just
så att grupper som ofta stämmer av med varandra, hur fattar du det här, och är nyfikna och intresserade. Intresse tror jag måste vara mest relationsskapande av alla. Det är svårt att byta ner ett beteende, men massa saker som jag kan göra som visar att jag är intresserad av vad du har att säga. Och när du säger det så kommer jag att håna dig, då är vi tillbaka vid tryggheten.
Ja,
men titta på, jag jobbade i många år med par parterapi, och där lärde jag mig ju skillnaden mellan par i konflikt och par som är kära. De gör lite olika grejer. Och titta på förälskade människor. Vad gör de? Förutom att de hånglar och gör sådär. Men de förhåller sig väldigt intresserade till varandra.
Ja.
Det är framåtlutat och nyfiket. Och berätta mera. Vad spännande. Jag vill höra mera. Och allt du säger är intressant. Det finns väldigt lite ifrågasättande av det. I konflikt så är det ju ett ständigt ifrågasättande. Och folk vill inte höra på varandra. Nej. De säger det rakt ut. Håll tyst. Jag vill inte höra mer från dig.
Nej.
Så det här intresset, och det är jobbigt, eller hur? Det tar energi.
Mm.
Men om vi kan stimulera det där nyfikenheten, intresset på varandra, att din åsikt är valid och spännande. För grupper som mår bra, de testar också nytt och utvärderar hela tiden. Så att intresset, nyfikenheten är där. Och det kan man ju både ledarskapsmässigt stimulera, men det finns också någonting som medarbetare själva kan jobba på. Att hela tiden vara intresserade.
Jag tänker spontant på just hur många möten går till. Och där finns det verkligen sätt att förbättra det här. Men också ett hinder. Att om vi ska gå bordet runt och jag passar på att liksom kolla min mobil medan ni pratar.
Mm.
För att jag tänker att men det här är inte relevant, för han ska bara rapportera till.
Det är en halv dumstrut.
Ja, det är en halv dumstrut. Ja. Medan om vi säger så här, förutsättningar, här kan vi passa på att bygga produktivitet, effektivitet, samarbete. Om jag liksom lyssnar på Boel och tänker, gud vad intressant, jag håller inte med, jag förstår inte vad hon säger. Men,
alltså, spännande.
Ja, precis. Istället för att, gud det här rör inte mig, att plocka upp min mobil. Så att, här kan vi ju verkligen skapa förutsättningar, men det kan också...
Ni ska få min våtaste hemliga dröm. Det är att jag ska få regissera en partiledardebatt en gång. Jag ska tvinga politiker att vara intresserade av varandra.
Mm. En, vänta på
en regel,
sin sändningstid.
Får inte argumentera.
Nej.
En regel, måste inte ställa fördjupande intresserade frågor till din motpart.
Wow,
visst,
det skulle vara intressant att lyssna på.
Spännande. Ja. Jätteintressant att höra. Folk är ju urlässa på det här att man hela tiden ska försöka liksom sätta dit varandra. Det blir en extremt, det är ju antitesen till psykologisk trygghet.
Ja, men det är precis, och det är ju för att spelreglerna är som de är. Jag menar, just nu säger många att åh, vad vi är trötta på politikerna, för just nu när vi sitter här har vi ingen regering än, nu har det gått lång tid.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt så sent som när jag var på väg hit idag, för någon sa på radio att nu är alla så trötta på det här.
Att du ska bli statsminister.
Ja, precis. Och då blev jag lite förvånad.
Ja.
Men jag tänkte att det är så orättvist också. För om man är politiker, men du har fått dina röster från dina väljare utifrån de då löften eller vad du nu har sagt. Och så förväntas du ändå spela det här spelet och stå för något, och ändå förväntas alla att du ska kompromissa. Och du kan ju inte båda alltid stå för något och kompromissa, det är där vi är just nu. Och jag tänker att bryta upp spelets regler, det måste ju någon börja med. Men om någon gör det och sen blir förlorare på det, det är inte så himla lätt.
Mm. Jag har ju jobbat mycket med krishantering. Ur det där fallskärmshoppandet så kom ett intresse för vad händer när det smäller.
Mm.
Och jag har jobbat en del med krishantering i politisk värld och i förvaltningsvärld. Och en sak helt säkert, folk är livrädda. Och blir räddare. Rädsla är ju verkligen någonting som sprider sig nu. Folk är rädda för att bli uthängda. De är rädda för drev. De är rädda för allt media. De är rädda för flashback. Är med? Mm. Rädd. Och vad gör de? Ja, så lite som möjligt. Mm. Det är så att vi får ett beteende när folk är otrygga som handlar om att ligg under radarn. Mm. Ha ryggen fri. Ha det diariefört. Säg ingenting som kan vara kontroversiellt. Mm. Och det är ju en livsfarlig utveckling.
Men alltså, ja, tänk hur många då... Alltså, Sverige styrs med rädsla. Alltså, det blir ju lite krasst så att om det är ur den källan jag hämtar vad jag ska säga och hur jag ska argumentera, så är ju det... Och det kan vi ju koppla också till, liksom, till arbetsplatsen och titta på bara self-determination theory. Eller att när vi är rädda, det är inte ett jättebra läge att vara kreativ och kundorienterad eller må bra överhuvudtaget.
Vi kan koppla till Donald Trump om vi vill.
Ja, nej, men, ja, men precis.
Alltså, det är skämt åsido. Så det här med rädslan är ju någonting som är helt påtagligt, att det påverkar oss på ett dåligt sätt.
Ja, nej, men vi är ju inte, det är inte tänkt att vi ska hitta på så mycket när vi är rädda. Vi ska ju lösa läget.
Försvara oss, ja.
Mm. Överleva.
Så igen, kreativitet och nya spännande idéer, de föds inte ur väldigt, väldigt skrämda hjärnor.
Men nog kan jag kan tänka mig, ja, men om jag nu låtsas att jag är en av partiledarna, att om jag ska börja bryta reglerna, där jag alltså inte är... Jag är inte ännu statsminister.
Nej.
Då har jag ju väldigt mycket att förlora. För att om jag då istället för att argumentera mot min då, så att säga, fiende, politiska fiende, och jag säger, vad intressant, hur tänkte du nu?
Ja, men jag tror att det enda vägen framåt är, då får vi prata liksom Google-språket då. Mm. För i den, om vi går tillbaka till den studien där de kommer fram till att psykologisk trygghet är viktigt, så kan man säga att de tjänar mer pengar dessutom.
Ja, just det.
Nej, det är inte bara det är inte bara det health for wealth, säger ni. Alltså, det är faktiskt att när folk beter sig så här, så påverkar det både hållbarhet och produktivitet. Sen att människor kanske blir gladare på kuppen, ska vi kalla det för en positiv bieffekt då?
Ja.
För jag tror att vi får prata det språket. Det här finns det pengar att tjäna.
Mm. Och jag tycker det skulle vara så roligt att få vara med på den där debatten som du regisserar.
Jag förstår det.
Kan vi inte ha det som ett mål?
Ja, men helt seriöst. Jag tänkte att det är en bra programidé.
Ja.
De hade ju psykologer prata med partiledare på ett annat sätt.
Ja, just det.
Att det vore spännande att se vad som händer. Ja. Jag tror verkligen att det skulle, inte bara vara en rolig grej, utan det vore, jag tror att det vore viktigt och intressant.
Ja.
Men jag tänker att hur skulle det ta sig om jag känner att jag själv vill börja jobba med det här i min grupp och tänker att ja, men nu ska jag be om mer hjälp och nu ska jag passa på i det här mötet och säga, hörni, jag sitter och kämpar med en grej som jag verkligen, jag fixar inte riktigt det här själv och jag behöver er hjälp i det här. Kan tonläget börja förändras och kulturen förändras av också att en medarbetare, det kan ju såklart ta stopp om chefen inte alls haka på det, men ja, och visst kan jag som medarbetare dra igång det här?
Det kan man. Man kan ju se risker med det, om man ska vara djävulens advokat och tänka, om vi är stressade så kommer du att be min hjälp, då är du jobbig.
Mm,
du stör mig, eller hur? Så jag tror att det, möjligen så ska man fundera lite grann på hur man ska göra det.
Mm, timingen kan ju vara.
Ja, det är också så att väldigt mycket av de här grejerna tycker jag, om man själv som konsult kommer, och ofta får man ju, jag jobbar mycket med grupputveckling och så, och då så hör en uppdragsgivare av sig och säger att vi har en grupp här som är väldigt stökig, det är mycket konflikter och så. Och då kommer man dit och träffar gruppen och säger att det är mycket konflikter, men varför är det då? Ja, för att ledarskapet suger.
Mm.
Så, ja, men det kanske är så. Ofta
och då framför
är det så.
Du den feedbacken?
Ja, alltså, ibland tänker man att den här gruppen är egentligen ganska välfungerande. Men de har ett otroligt brist på ledarskap. Jag var ganska krasta ibland, förlåt. Men man kan säga att det finns en ledarskapsaspekt i det.
Mm.
Och kanske oftare än att det är en gruppaspekt.
Mm.
Så väldigt ofta så säger man kanske, istället för att gå in och jobba med gruppen, kanske jag ska coacha chefen.
Mm.
Och hjälpa den här personen att bli tydligare eller bli mer transformativ. Eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Så kommer gruppen att ha bättre förutsättningar att jobba.
Mm. Jag håller helt med. Det var mest om någon sitter och känner att wow, jag vill försöka. Och man tycker att man är inte chef. Att då, ja, det är inte, men just att man får känna av lite timing. För precis som du säger, att kommer någon att be om hjälp? Man vill med hjärtat hjälpa, men sitter man själv i...
Ja, men man kanske ska börja med att erbjuda hjälp då.
Ja,
erbjuda det. Mm. Man kan börja med att faktiskt berätta när man gör misstag.
Mm.
Så hörni, jag lärde mig någonting idag. Har du lust att lyssna?
Mm.
Men jag brukar ofta tänka på att vi har ett väldigt lustigt sätt att se på arbete om man jämför det med, vi hoppar tillbaka till idrotten, ni har ju ändå pratat mycket om träning och idrott och så. Att om man tänker på hur ett fotbollslag beter sig, så gör de ju så här att om jag var er lagledare så skulle jag samla er 2 veckor innan en turnering och säga att hörni, nu har vi en turnering om 2 veckor. Och så hade vi börjat prata och planera och diskutera spelupplägg och så vidare. Dagen innan hade vi slutat att göra det. Då hade vi kanske gjort lite yoga eller mental träning eller fokuseringsövningar eller någonting.
För då vet vi redan vad vi ska
göra. Ja, vi har övat och vi har satt ett system och så kör vi på det. Sen är vi ute och spelar. Det är 2 gånger 45 minuter i fotboll. Så, och då får vi lira med det vi har. Vad gör vi sen då? Efter de här 2 gånger 45 minuterna? Ja, då går vi av plan och sen så duschar man och sen sätter man sig ner och sen så utvärderar man. Mm. Och man tittar på matchen och man drar lärdomar och sen så går man vidare. Det är som ett, liksom ett hjul som går runt. Eller man är före, man är inför, man är under och så är man efter. Mm. Helt naturligt. Om jag var en lagledare och sa att hörni, nu har vi så jävla mycket att göra. Vi har så mycket matcher att spela så jag kommer ta bort träningen. Jag kommer också ta bort all utvärdering. Utan det är fotboll. Så vi kommer också gå på övertid. Så vi kommer att spela 15 matcher per dag. Så det är bara på med dagarna ut och spring. Så. Och så kör vi. Mm. Vi kommer att ha en utvärdering i september. Då kommer vi åka till något litet kursgård vid Mälaren. Och så ska vi kasta yx och ha teambuilding. Och så ska vi också ha lite roligt ihop. Det är det vi gör. Det är det vi gör i form av planering och utvärdering. Och så tänker man så här, hur hållbart blir det här då?
Jättebra bild.
Det vill säga att vi har en väldigt... Och när folk gör det här med utvärdering och planering så tänker man att det är nästan en lyx som ni får för att ni har jobbat så bra. Det är inte att jobba, för att jobba är liksom bara fotbollsmatchen.
Ja, visst.
Och det vore helt absurt att man översätter i idrottssammanhang. Det skulle ju inte gå. Men vi tror på något sätt att vi kan göra så i arbetslivet. Så det här med att skapa förutsättningar för folk att bete sig psykologiskt tryggt, att vara öppna. Vi måste avsätta tid för reflektion, för planering, för utvärdering. Mm. Precis som ett fotbollslag gör. Om man har den liknelsen, jag har den ofta för grupper, så garvar ju alla. Så att det är helt självklart.
Mm.
Vi måste ha träning, vi måste ha utvärdering. Annars kan vi inte spela bra.
Mm.
Men vi tror inte att vi...
Jag tror att vi bara ska ha
Man pratar om debiterbar tid och sånt där. Att vi ska vara i kärnverksamheten. Och en massa sådana här ord som betyder att vi ska inte planera och utvärdera, utan vi ska utföra.
Mm. Och vi ska inte riktigt tänka heller, känns det som.
Nej, så ett sådant slagord jag har ofta, att man måste vara efter och före mycket oftare.
Ja, just det.
Och det har man också forskat på. Det finns en jätterolig, spännande gruppforskare som heter Tannenbaum, som man tittar på något som heter team debrief till exempel. Att man ofta utvärderar, kort och strukturerat utvärderar, hur har vi lirat ihop? Och då kan man titta på, hur öppna har vi varit? Mm. Har vi bett mycket om hjälp? Har vi gett varandra feedback? Har vi testat nytt och utvärderat? Alla de här nyckelbeteendena som är bra för psykologiskt trygghet kan man mäta och utvärdera.
Mm. Och då gäller ju att man tittar på och utvärderar rätt saker. För jag tänker något vi har snackat om mycket här återkommande är ju att vår tids fokus på mätning. Att vi har så himla mycket data.
Ja.
Och så stirrar vi på siffror och tror att vi blir klokare.
Ja, precis. Men det är ungefär som när vi, ska vi hoppa tillbaka till fallskärmshoppningen då? Jag lärde mig så mycket om just säkerhet och trygghet där. Om man bara tittar på olyckorna, bara tittar på dödsfallen. Då vet vi ingenting om det som föregick. Är du med?
Nej, för den personen kan ju inte berätta så mycket.
Nej. Om vi vet till exempel att vi har 10 dödsolyckor. Ja, men vi vet inte. Vi kanske hade 100 nära ögat.
Mm.
Vi kanske hade 1000 incidenter. Om vi kan titta på incidenterna, vi kan titta på riskbeteendena snarare än utfallet. Då har vi mycket bättre data. Och med det här menar jag att igen, vi måste ha en miljö där vi tittar på incidenter. Vi pratar om misstagen nära ögat, inte bara gör utredningar när det går riktigt illa.
Nej,
för vi vet för lite.
Mm.
Det är för dåligt underlag. Och igen, ska vi göra det, då kräver det att vi är öppna och tillitsfulla och vågar blotta oss. Och ser misstagen som en källa till lärandet.
Och de här samtalen runt bordet då, när vi är nyfikna och ställer följdfrågor, att vi tittar med i ögonen och låter alla komma till tals, det kan ju vara då kanske mycket viktigare än att titta på diverse siffror.
Absolut. Vi tittar på fel saker.
Vad härligt. Då vet vi lite saker vi ska göra mer av framöver.
Vi är statsminister. Nej,
jag skojar. Ja. jag kan säga att vägen till statsminister är att börja bjuda på fler misstag.
Mm.
Att se fler människor i ögonen och säga, men vad intressant, hur tänkte du nu?
Berätta mera. Vad spännande.
Mm.
Intressant. Den där tanken har jag aldrig haft.
Mm. Investera i den här tiden och förstå att det här före och efter som du pratar om, det vi har alla vårt före och efter, och det är så otroligt viktigt vad vi gör där och ger det tid.
Vi ska utvärdera passandet, inte målen.
Just det. Och 2 bilder jag tar med mig då, det är dels när vi tänker grupper och vad vi gör hela dagarna på jobbet, så tänker jag på fotboll, att vi inte kan bara spela matcher. Och tillbaka också till relationerna mellan lite färre människor. Tänker jag på liknelsen du drog om det förälskade paret och hur man beter sig jämfört med paret som bara bråkar. Då kan vi som härma det vi vill vara tills vi är det.
Eller hur? Mm.
Tack
så mycket. Men vad roligt. Jag känner mig
Vår partner Wellbify, de har faktiskt en tanke, eller de har mer. De har resonerat kring hur man kan låta allas röster att få höras.
Ja, precis. Och de pratar mycket om det här, eller pratar. Vi har ett inlägg som vi länkar till också. Att det här med ohälsa på jobbet, det är ju jobbigt. Och det som är jobbigt känns ofta obekvämt. Och för många företag och de som styr och leder i företagen är det så obekvämt att man inte riktigt mäktar med att ta tag i det. Men då kan Wellbify hjälpa till. Mm. Och det handlar faktiskt väldigt mycket om det här just att låta alla röster höras. Mm. Enkla metoder för att se till att alla kan dela med sig av hur det är och hur det känns. Starta samtal helt enkelt. Mm. Och mäta, och det behöver alltså inte bara vara siffror, utan att man kan dela med sig anonymt om det behövs av hur det är just nu. För fångar man upp det i tid så finns det väldigt mycket att vinna på det.
Mm. Och vi länkar såklart till det här på vår hemsida, men de finns på wellbify.se och det här finns under bloggen.
Ja, det stämmer. Och vi tackar båda våra samarbetspartners Firstbeat och Wellbify. Och dig, Ola, som kom hit och pratade.
Tack så mycket.
Tack. Och Agda Media för produktionen.
Tack så mycket.
Och ni vet ju var ni hittar oss på healthforwealth.se, på LinkedIn och Facebook. Och hörni, ni får väldigt gärna visa intresse för oss. Så visar vi intresse för er. Vi kan starta en diskussion. Berätta vad ni tänker om det här. Mm. Om ni har egna exempel från er verklighet.
Sköt om er så hörs vi snart igen.
Hej då!
Tack så mycket. Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.